Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alle man.
Hallå Ina Lundström, hur är läget?
Det är bra, hur är det med dig Christian?
Ja, det känns toppen nu. Det fina är att vi kom ju underfund med när vi hade spelat in det första avsnittet att vi har en gemensam erfarenhet av Göteborg samtidigt som vi har helt olika erfarenheter.
Absolut.
Det är det som är så konstigt att vi tycker båda att det finns ett slags göteborgsk centralpunkt. En plats där Göteborgs själ liksom manifesteras mer än någon annanstans. Och det är Naturhistoriska museet i Slottsskogen. Men sen är det slut på vår enighet. För jag tycker att Naturhistoriska museet i Slottsskogen är underbart. Och det tycker inte du. Eller hur var det med det?
Nej, jag har ju läst på lite inför idag. För jag har inte besökt Naturhistoriska sen jag blev tillräckligt gammal för att kunna vägra. För jag tycker det är ett så skräckinjagande ställe. Jag får rysningar bara jag tittar på den. Och därför så har jag varit lite så... Alltså bilder räcker för att jag ska liksom drabbas av ett enormt obehag. Och läskigast av allt är ju tyvärr enligt mig valen. Jag är så rädd för valen på Naturhistoriska att jag har utvecklat en verklig valfobi. Även för levande valar. Jag tycker att det är ett obehagligt djur och jag är helt säker på att det är grundat i tidiga valbarnupplevelser. Och de kan liksom bara ha hänt på Naturhistoriska, de kan inte ha kommit någon annanstans ifrån.
Det är så fint det här att du tar upp just valen. Det är nämligen så att jag har ju jobbat på Göteborgsposten nu här, jag har på att säga sedan 1890-talet, men sedan 1990-talet. Och jag har skrivit, såg jag häromdagen, drygt 40 artiklar om den här malmska valen. Och det fina är att den är det enda ämne som har lett till att jag har blivit mordhotad som journalist. Och det beror på att jag för ett par år sedan försökte gå till botten med den här historien om det påstådda kaféet i valen. Har du hört talas om den här historien om kaféet?
Absolut.
Vad är det du har hört talas om?
Alltså jag har ju hört att förr i tiden fanns det ett kafé i valen. Jag har också återberättat det när man vill vara den här lite roliga göteborgaren som visar på hur himla buskis vi göteborgare är emellanåt. Man iklädde sig den rollen. Då kan det bli att sådär, jo minsann, inte nog med att vi tar jättestora djur och stoppar upp dem. Vi öppnar fik där inne också. Det passar liksom bra ihop med den göteborgska självbilden på något sätt, att man sitter där inne och tar sig en kaffekopp.
Det passar väldigt bra med den göteborgska självbilden, men det är ju intressanta är ju att det inte stämmer.
Precis.
Och det fascinerande är att man tycker ju att man en gång för alla har skrivit det här i Göteborgsposten, och då borde på något sätt alla i Göteborg ha förstått hur det ligger till. Men nu förstår jag när du pratar med dina unga vänner att den här historien om kaféet cirkulerar. Och för att göra en liten sån här sammanfattning i en teaterviskning, så är det alltså så att alla, framförallt äldre göteborgare, har någon sorts uppfattning om ofta att de har varit själva på ett café inuti valen. Och på museet har de periodvis varit så irriterade att de faktiskt ibland har de haft en liten broschyr som har hetat "Det har aldrig funnits ett café". Guiderna har varit stingsliga i den här frågan, och för ett par år sedan, kanske 7-8 år sedan, så bestämde vi oss här på GP för att riktigt, riktigt gå till botten med det här. Vi skickade dit ett tv-team, vi gjorde intervjuer, vi gick igenom arkiv. Vi samlade in ett par hundra berättelser från läsare. Och nästan alla de här berättelserna gjorde gällande att det hade funnits ett café.
Mm.
Men när man började syna de här historierna så visade det sig att de här cafébesöken i princip alltid hade ägt rum när någon var 5 år gammal. Eller också var det någons mormor som hade varit liten, 5 eller 7 år gammal eller så. Så att den troliga förklaringen är att när man är barn så har man inte riktigt koll på varifrån den här bullen eller koppen med choklad kommer, för det är mamma eller mormor som har serverat den, och sedan har man kanske gått in i valen och så har man fikat in i valen. Mm. Så det är vad som har hänt. Men jag skrev alltså detta och gjorde också ett par tv-program i GPTV om det här. Och det var som om himlen rasade ner över mitt huvud. Det blev en läsarstorm som var fullständigt magnifik. Och detta kulminerade när det ringde en man och sa: det är tur för dig att jag är så fruktansvärt gammal och bor i Värmland, för annars hade jag kommit ner och slagit dig på käften.
Nej, men det är väl väldigt spännande. Jag vet att cyklar brukar kunna generera väldigt mycket, om man skriver om cyklister eller om bilister kopplat till cyklar. Då kan man få den här typen av liksom stora stormar. Men att valen skulle vara så potent som diskussions- och också våldshotelseunderlag. Det är ändå svårt att tänka sig. Och jag pratade med en kollega precis innan jag gick hit idag, för jag har ju fått reda på av dig för exakt en vecka sedan när vi spelade in sist, att det inte var ett café i valen. Jag frågade min kompis som är 50 idag: hur är det med dig? Har det funnits ett café i Malmska valen? Jajamän, sa hon. Och då sa jag: nej, det har det inte. Hon frös. Hon började stamma, hon började tugga fradga, vrede sprutade ut ur hennes ögon. Det har det visst det, det har det visst det. Jag har ju suttit där själv med en festis, hela skolklassen satt där med en festis på en lång rad. Och så var jag så här: jo, men det var väl inte så att man gick liksom med skolklasser på fik? Ni hade väl mer festis då? Nej, jo, men det fanns ett café där innan, för det har jag hört. Det är ju så det går till.
Det brukar vara så, men om vi nu får inte tappa spåret här och köra av banan. Så du gillar ju inte den här valen. Du tycker att den är läskig.
Mm.
Jag tycker att den är ett stycke underbar göteborgsk kulturhistoria. Och om jag förstår saker rätt, du tycker att den luktar illa, den ser hemsk ut, eller vad är egentligen problemet?
Jag vet faktiskt inte, för att ibland är man ganska ologisk. Alltså jag tycker att hela naturhistoriska är nog det stället jag allra minst skulle vilja bli inlåst i nattetid. Hade mycket mardrömmar om det som barn, att vara på naturhistoriska på natten själv. Och det är ju någonting läskigt, tycker jag, med uppstoppade djur. Just valens obehaglighet tror jag består i att den är så sjukt stor. Den är inne, det är något fel. Det är som att du skulle se en människa som har liksom jättelånga armar som släpar i marken, att man blir så där. Fast de här proportionerna, de är inte skapta av Gud, vill jag säga. Och det är någonting med det som blir så himla läskigt att se den. Bara rummets storlek som den står i tycker jag är lite skrämmande.
Jag antar att du inte blir gladare av att höra mig berätta att jag har betalat extra för att få befinna mig på museet på natten. De har ju haft flera sådana här evenemang runt Halloween och sånt tidigare. Men om det nu är så här att du ogillar valen, och vi ska försöka ändå gå till botten med detta, för att museet, vi är överens om att det är väldigt viktigt för den göteborgska självbilden.
Absolut.
När jag promenerar genom de här korridorerna så känner jag mig lugn. Och jag ser till exempel Smilet, den här gamla alligatorn som fanns på Sjöfartsmuseet tidigare. Jag ser de här underbara dioramorna. Det finns en uppstoppad apa som förr i tiden var en levande apa på museet. Det finns en isbjörn som familjen Dixon har skänkt. Det finns en kvastfening. Det finns en sillkung. Det finns koproliter, alltså det är ju dinosauriebajs. Mm. Allt detta är ett slags trivsam kuriosa kabinetts väg in i både den göteborgska historien och i naturhistorien som jag tycker är underbar. Den enda punkt jag möjligen kan följa dig är den här historien om de här tvillingarna i burken som du inte har nämnt.
Nej.
Men jag antar att de är en del av den här cocktailen som gör att du inte gillar Naturhistoriska
museet. Ja, precis. Alltså, jag tycker ju att det är redan som barn, och det tror inte jag var ensam om, av att se de här tvillingarna på burk. Nu var ju jag barn på 80-talet och då hade vi ju inte en diskussion på det sättet kring sådana saker. Så man såg det ju inte som så makabert nödvändigtvis som man ser det idag. Man tittade ju på det och det var vidunderligt liksom. Idag så är det ju mer att man tänker så här, oj, att lägga människor i formalin för att de avviker verkar skumt. Så idag har vi ju liksom kommit en lång bit på det, men det vittnar ju idag om en människosyn som också är ganska obehaglig att tänka på naturligtvis, som att det fanns ett lilleputtland på Liseberg, även om det bara var öppet ett år, men att ändå bodde verkligt kortväxta personer där och man tittade på det sättet. Alltså det har hänt så mycket bara under min livstid med det. Jag tänkte på det sist jag var på cirkus. Det var sista gången jag var på cirkus. När jag var liten, man gick på cirkus hela tiden. Det går 20 år. Plötsligt går man på cirkus och ser det med en helt annan blick liksom. Och är lite så här, de här elefanterna som står på bollar, är det så himla rimligt? Och det är väl det som har hänt med många av föremålen på Naturhistoriska.
Jo, det är, så kan man väl säga. Nu står ju inte de här siamesiska tvillingarna, de står ju inte så att, framme så att du ser dem längre. De är ersatta. Är det någon en mungo som biter en orm eller något annat som man har placerat ut där istället? Så jag har inte alls den där störningen, och jag kan inte riktigt heller... Jag kan inte riktigt bestämma mig för om det egentligen är ett så stort problem med de här siamesiska tvillingarna, därför att frågan är ju då var man skulle dra gränsen för mänskliga kvarlevor på museer. Alltså vi har ju Bockstensmannen i Varberg och vi har ju Tutankhamon som ligger ju i, och tillsammans med alla andra egyptiska faraoner nere i Kairo. Alltså världens museer är fulla av mänskliga kvarlevor. Och jag antar att du inte vill kasta ut dem.
Nej, absolut inte. Det vill jag inte. Jag vill bara själv absolut slippa se dem.
Du vill slippa se dem själv. Ja, det känns väl som om vi kan väl lämna de här tvillingarna därhän eftersom de ju faktiskt inte syns där idag.
Nej, de syns inte där idag. Men det som är intressant tycker jag är att de blir ju ändå som artefakt något bevis på hur snabbt en samhällsförändring kan ske. Det var ingen som diskuterade detta för bara 15 år sedan.
Ja, absolut. Men så måste det vara.
Så på det sättet
frågan är då här nu, din allmänna känsla av Naturhistoriska museet som en viktig identitetsskapande liksom centralpunkt i den göteborgska självbilden, men samtidigt så fyller det dig med
skräck.
Du har nämnt valen här och du har nämnt de här tvillingarna, men sen hur är det med till exempel, jag tänker på Smilet, den här alligatorn som fanns på Sjöfartsmuseet tidigare.
Ja, den fanns ju där när jag var liten. Så det kommer jag ju ihåg, ända tills någon säger det fanns aldrig något Smile på Sjöfartsmuseet. Jo, nej, men det minns jag ju att den var där. Och jag för mig att det var ganska deppigt då med. Jag har fattat det som, och rätta mig gärna om jag har fel, att det där är ju bara en modell av Smilet de har på Naturhistoriska.
Det är en modell av Smilet.
Ja.
Och där har jag med mig att det finns ett autenticitetsproblem. Men eftersom Naturhistoriska museet är så oerhört gammalt så har de ju ett mindre sånt problem än många andra moderna museer. Om vi tittar på vår val då, den som du ogillar, så jag menar, den är ganska illa hopsnickrad. Det är väl några tusen spik i den. Den är nerklottrad och man får ett litet lager fett på fingrarna när man tar på den, och den luktar illa. Men det är man kan ändå hävda att det är en riktig val.
Ja.
Men däremot på Naturhistoriska museet i New York på Manhattan så har de ju då till skillnad från göteborgarna som har en blåvalsunge, det är ju en blåvalsunge ju, Malmska valen, den är 16 meter lång.
Och det är ännu obehagligare att de kan bli större.
Så är det. På Naturhistoriska museet i New York har de en vuxen blåval som är över 30 meter, men det är ju en plastavgjutning som hänger i taket. Numera så görs ju alla de här modellerna i plast.
Och, är det så?
Och det, så, och
det,
och då,
det är är så jäkla konstigt, för hela vitsen med att typ gå till ett museum istället för att sitta hemma och kolla på en naturfilm där djuren typ är i sin naturliga miljö och rör sig och man sitter bekvämt och det inte luktar tran, är ju att man ska känna ett verkligt djur. Att just den autenticiteten man är ute efter. Därför blev jag så förvånad när jag läste det här om smilet inför idag, att bara, nej, det är bara en modell.
Men kan jag ändå inte då i någon mån vinna över det här till den goda ljusa sidan när jag säger att du får den här valen med sin lukt och med sina skavanker, men den är i alla fall äkta.
Jo, alltså om det kommer komma till att jag ska vara på något vis lite göteborgspatriotisk över att vi har en äkta val, till skillnad från New York. Du hade fått över mig ännu mer om Stockholm hade haft en fejkval också, då hade jag varit på din sida här. Nej, men finns det någon poäng med det, att den luktar tran? Ja, det finns det väl.
Och i och med att museet är så gammalt, så en del av djuren de är ju lite tilltufsade. Jag vet att en sommar så hade jag den makabra hobben att gå och leta efter kulhålen hos djuren. För ofta kunde man se att de hade stoppat igen på något ställe, och där hade man då, det var där man hade skjutit då, om det var någon liten skunk eller vad det var de hade gett sig på. Men museet är visserligen gammalt och det är delvis lite omodernt, men det har åtminstone då den här äktheten. Och för ett par år sedan så blev det var ju en dramatisk kupp på museet, därför att det finns ju galningar som tror att man kan tillverka potensmedel genom att mala noshörningshorn, som alltså är värda sin vikt i guld. Och en vanlig, ungefär en tisdag i november, så var det ju några gubbar då som travade in med en vinkelslip i princip. Tog ner en ruta, sågade av ett noshörningshorn och gick. Nu står noshörningen kvar där, men nu med plasthorn.
Och är inte det så himla konstigt, om vi ändå pratar om autenticitet? Varför hävdar man inte bara när man gör kinesisk medicin att det är noshörning i? Jag menar, varför ska det stjälas verkliga horn då, som kostar typ 600 000 kronor kilot? Jag tänker att är det där någonstans där fake är att föredra, så tänker jag inom naturmedicin framför fejket.
Man skulle ju kunna garantera lika god effekt av att mala ett plastnoshörningshorn.
Ja, men precis.
Det går att göra. Nu var detta en utvikning. Det finns ju, jag tänkte bara berätta lite grann. Jag försöker få dig att förstå varför jag älskar det här museet.
Och det,
jag märker att jag har lite bekymmer här, därför att det faller ofta i bitar när man ska förklara kärleken till någonting, därför att det är ju så är det ju med kärlek, att den är alltid större än sina beståndsdelar. Och jag tycker att det är fantastiskt att gå på det här museet. Det är en slags stämning att vandra i de här korridorerna. Det är de här skåpen med de här lite bubbliga glasen. Det är de lätt spruckna lackfogarna runt de här glasmontrarna. Det är handtextade skyltar som ibland är 150 år gamla. Det kan vara små fiskar som har legat i sprit så länge att de är nästan genomskinliga. De har förlorat all sin kulör och är säkert vetenskapligt irrelevanta på något sätt. Men man går där och man känner den här glädjen, lyckan av att vandra i en miljö som i princip min farfars far hade kunnat promenera omkring i 1930. Och det här med att, alltså, trygghet är ju att befinna sig i en miljö som inte förändras. Och är jag någonting på spåren när jag säger att jag känner mig trygg av att det inte har förändrats, du tycker att det är läskigt att det inte har förändrats?
Ja, jag känner liksom att den här tiden som man känner, för det är ju hisnande när man är där, den blir liksom en tyngd, den blir bara en börda. Jag känner bara liksom mig nedpressad av det. Dessutom är det ju så på alla naturhistoriska museer i hela världen, att det är ju inte som att man ställer ut vilka djur som helst. Alltså, naturhistoriska museer har ju alltid ett forskningsansvar också. Man har en massa ryggradslösa djur som ligger undanstuvade i källaren någonstans liksom. Men utan det man tar är ju de här stora, mäktiga liksom. Och det blir så himla mycket död på ett sätt som jag tycker är, ja, men obehagligt verkligen. riktigt obehagligt. Jag skulle i och för sig hellre gå på en kyrkogård, men om det var fullt av uppstoppade människor så var det liksom...
Det kan du aldrig veta vad som finns på kyrkogården.
Det kan man aldrig veta.
Nej, men där kan jag väl, där kan jag väl med att du har en poäng. Men dels så är ju också en del av charmen att det här museet är ju så pass gammalt att det håller på att bli ett museum över ett museum. Va?
Definitivt, det håller jag med om.
Och därför är jag väldigt orolig för att de plötsligt bryst skulle ställa sig och bygga om hela basutställningen från grunden. För det skulle vara förskräckligt. Men det finns ju också en mängd observationer där man kan se att museet fångar liksom den tid då det har byggts. Det finns en älg med väldigt prominent placering här inne på museet. Den älgen är skjuten av Oscar den andre. Och det finns ju en anledning, nämligen att älgar var så fruktansvärt ovanliga i slutet av 1800-talet.
Ah,
de var ju i princip utrotade.
Okay. Mm.
Så att den enda som kunde komma åt att skjuta en älg var i stort sett en kung. Och när han sköt en älg så fick man stoppa upp den. Och men idag är älgen
någon slags granskräp.
Ja, det är inte något som någon gör.
Nej.
Och jag såg också här en vecka, nu vet jag inte hur det ser ut på just Naturhistoriska Göteborg, men att någon hade tittat på uppstoppade djur på museer runt om i världen och sett att det fanns en överrepresentation av handjur.
Ja, jag såg det. 25% var hondjur och 75% handjur.
Och hur man ska på något vis infoga den observationen i någon sorts feministisk analys, det är jag inte med på att göra.
Men man kan ju säga så här att på konstmuseer så är det ju 90% kvinnor på bilderna, så det kanske jämnar ut sig.
Ja, men inte bakom stafflierna.
Nej.
Om du ser det så att det jämnar ut sig så tar vi det. Men
tror det är svårt att göra något åt i dagsläget i alla fall.
Nu får vi inte tappa spåret här. Har jag nämnt det här? Det finns ju ett lejon som kommer från Borås djurpark där. Jag tror att det heter det Simba eller Leo eller något sånt där.
Det vet jag inte. Båda två väldigt unika lejonnamn.
Ja, men det var ett luggslitet lejon från Borås som alla barn älskar.
Men du, på tal om namn, för att innan vi glömmer av det, så tyckte jag det var roligt där med Smilet, att det blev namnet blev utsett i Göteborgstidningen i en tävling 1970, men förlorade till förmån för namn, alltså Alligapstor vann inte, och det var ett av förslagen, utan Smilet vann. Det var jag bara lite upprörd över, så här i efterhand så tycker jag...
Du tycker att den borde ha hetat Alligapstor.
Ja.
Har ni, nu blir jag nyfiken, har ni i er familj sagt Smilet alltså? I min familj så sa de Smilet.
Smilet.
Men det är ingenting jag är säker på.
Nej, jag har Smilet.
Smilet kör du på?
Ja.
Ja, varför inte? Det var ju så, då kan vi för eventuellt ungdomliga lyssnare så kan vi berätta att Smilet/Smilet var alltså en alligator som bodde i bottenvåningen på Sjöfartsmuseet i Göteborg.
Mm.
Och dit fördes man då som skolbarn och så fick man titta på alligatorn. Det var bara det att den rörde sig lika lite då som den gör idag när den är uppstoppad och avgjuten på Naturhistoriska museet. Så det är egentligen ingen större skillnad.
Nej, helt riktigt.
Det är spännande. Men om man nu ska titta, om jag försökte förklara varför det är en sorts trygghet att gå på det här museet då, så... Jag har ju mina punkter som jag stannar vid.
Ja.
Och det finns, de har till exempel en väldigt fin kvastfening. Nu är det naturligtvis som många andra moderna museiföremål en avgjutning.
Mm.
Men den är väldigt fin.
Vänta, vi måste ändå stanna där. Ja. Det är ändå väldigt roligt att du säger så här. De har en väldigt fin kvastfening. Det är visserligen en avgjutning.
Ja, jag hör ju själv här. Jag kanske får backa för min entusiasm då för kvastfeningen.
Nej, alltså jag blir upprymd av din entusiasm för kvastfeningen, men någonstans så känner man också, vad fan är det här för museum egentligen?
Jo, men
är det ett modellmuseum?
Nej, men fundamentet i den här tillgivenheten för museet kvarstår ändå, därför att det finns ju modernare artefakter där. Det är ju då den här, de har ju en sillkung. De har en...
Vad är en sillkung?
En sillkung är en fruktansvärt konstig 10 meter lång fisk. Som enligt någon sorts folktro var kung över de andra sillarna.
När kommer Disney-filmen?
Ja, det kan man fråga sig. Och den ser jättekonstig ut, den hänger på väggen. Och det här är en avgjutning då av något exemplar som fångades i ungefär Bovallstrand eller så, 1985. Det här kan, det får beräknas som en mycket ungefärlig upplysning. Men De här nyare föremålen då, det finns också en stor späckhuggare som hänger i taket. Det är också någon sorts plastavgjutning. Men fortfarande är det ju så att det som fascinerar mig är ju de här djuren som de är gamla och i någon mån då äkta.
Mm.
Och äkta betyder ju att i princip skinnet är fastspikat eller fastlimmat på en stomme som man har gjort. Det är precis.
Ja, men i så fall är ju till exempel elefanten äkta.
Elefanten är då, kan man
för
säga.
För det är väl just skinnet bara på den som
ja,
är...
Ja, och det finns ju ingen anledning att åbäka sig med något annat än skinnet när du stoppar upp ett djur.
Alltså nej.
De står ju inte och fipplar med njurar och mjältar hos ett bältdjur till exempel.
Nej.
Utan jag känner att jag är på väg här att tappa din uppmärksamhet. Har jag berättat om att det finns ju dinosauriebajs?
Ja, ja just det.
Så kallade koproliter.
Ja, det där har jag en fråga om. Varför hade jag dinosauriebajs och jättemånga andra barn det hemma när vi var små? Det kan ju inte varit på riktigt.
Jo då, absolut. Sådana kan man köpa. Jag har en dotter som är galen dinosaurier och hon har köpt sådana här koproliter. De är inte särskilt dyra.
Nej, min mamma tog med sig det från en resa, men jag har alltid utgått från att det var fake.
Nej, man kan köpa dem. Det finns det går att handla med fossil. Och det är en annan historia. Att arkeologiska fynd, alltså om du hittar guldringar från vikingatiden eller så, de är omgärdade av massor av regler och man är tvungen att lämna in de här fynden. Men om du skulle hitta en T-rex i ditt trädgårdsland så kan du gladligen behålla den själv, eller som man numera gör när man hittar T-rex, till exempel sälja den till Leonardo DiCaprio eller vad det var jag nu läste om, hade köpt en sån. Det här är ett problem för forskarna, därför att kändisar går in och köper riktigt snygga dinosauriefossiler och då har forskarna inga fossil längre.
Men vad är det du gillar så mycket med dinosauriebajset på Naturhistoriska?
Ja du,
som... Jämfört med det din dotter har hemma.
Det är ju på något vis fantastiskt att se någonting som bokstavligen är lämningar från en annan tid.
Mm.
Och det finns också något avväpnande, något vardagligt i det här. När jag ser de här mystiska, förstenade pluttarna så ser jag starkt framför mig en iguanodon som har stått och mumsat på några blad och kvistar någon gång för sådär 83 miljoner år sedan.
Mm, mm.
Och jag tror också att när jag berättar detta att vi kanske kan nalkas en konsensus, nämligen att det här skärmen med de här små stenarna som är då koproliter, alltså dinosauriesbildning, är ju kanske inte själva stenen utan den berättelse som förmedlas via dem.
Mm.
Och museet har ju på ett ställe gått, som det numera heter på svenska, all in i berättelseväg genom att ställa upp de här dioramorna. Har du kollat på dioramorna?
Vet du vad? Här ska jag ge dig det här. Nu ska du få det här.
Ska jag få något? Bra!
Jag älskar dioramorna.
Ah,
jag önskar att de inte var på Naturhistoriska, för jag vågar inte gå in och titta på dem. Men jag tycker de är fantastiska. Och jag tycker att det ger mig så mycket mer än att titta på någonting förstelnat och uppstoppat långt utanför sin naturliga miljö. Men att se de här bilderna där man liksom har försökt återskapa naturen och djuren i någon slags interaktion, när djuren ser lite glada och härliga ut. Det tycker jag är jättehäftigt. Och hur man liksom har tänkt kring hur ljuset ska falla in och allt sånt. Hur mäktigt som helst. Ge mig mer dioramor.
Och men det här nu är jag i fullständigt chocktillstånd här. Alltså du tillstår alltså att du gillar dioramorna. Men det är ändå fantastiskt. Och då vill jag hävda att om man är där och tittar lite noggrannare, de har ju också små montrar som visar med vilken fruktansvärd omsorg de har till exempel framställt de här konstgjorda löven.
Mm.
Det är ju så att om du ser en skogsdunge där, så är det är inte bara för de här dioramabyggarna som gjorde det här för ungefär 100 år sedan att gå ut i skogen och hugga ner en björk. Utan de måste ju faktiskt bygga den här björken så att den står där beständigt och för evärdliga tider.
Mm.
Och idag när vi har en väldigt oroande klimatförändring, när vi verkligen känner allt annat än beständighetens trygghet i den värld som är runt om oss, vilket är ytterligare ett skäl till att älska Naturhistoriska museet, därför att det pågår inga klimatförändringar inne på Naturhistoriska museet. Där är allt som det ska. Men då är ju de här dioramorna, som nu har ungefär 100 år på nacken, fantastiska tidsdokument.
Ja.
Det finns...
Du kanske bara ska säga snabbt, förklara vad en diorama är.
Ja, för det
är
just kanske inte det. Alla har vi måste berätta, vad är ett diorama eller en diorama? Jag vet inte riktigt. Det är, man har alltså byggt upp ett slags tablå, en liten... det finns ett torn högst upp kan man säga, eller en kupol på Naturhistoriska museet där man det släpps in ganska mycket ljus. Och så har man tårtbitsvis byggt olika landskap, och det kan vara ett fågelberg som jag tror är, om det nu är på Gotland eller Färöarna eller så. Det är en skog där en älg, en målad älg, för de hade ju ont om älgen när de byggde detta, så älgen är målad, den tittar fram. Och sedan det som den tårtbit av de här dioramorna, man står alltså och tittar in genom ett fönster som man tittar ut. Och det som fascinerar mig mest, det är Måkläppen. Det är alltså en fågelstation i Sydsverige någonstans, och det står till och med ett datum, det är då någon gång 1920. Och för mig är det här en fullständig tidsmaskin, för när jag står och tittar på den här långgrunda sanka strandremsan, och man kan se, man ser tärnor, man ser måsar och man ser ägg och sånt där, så kan jag bara tänka på de här forskarna och dioramabyggarna som har varit på plats, och de har fotograferat och de har dokumenterat och de har mätt. Mm. Och jag tänker mig sen att de har haft en picknickkorg med en rutig duk, och så har de haft några flaskor pilsner och
skinksmörgåsar.
Just det, precis. Riktiga robusta skinksmörgåsar. Och sen har de kanske gått till den lokala krogen, och så har de kanske ätit fläskkotlett med potatis och smör och bröd. Det är egentligen så att varje gång jag observerar någonting på ett museum som jag gillar, så slutar det med att jag tänker på vad de åt. Så är det. Men vad kul att du gillar dioramerna.
Ja, de tycker jag är fina.
Tråkigt att du inte vågar gå in till dem, eftersom du på vägen måste passera isbjörnar och alligatorer och möss och kvastfeningar och annat som du...
Nej,
som
och jag tycker för. Det också är så här, du vet, lagom med autenticitet. Det är liksom där det räknas. Man bygger upp någonting för att efterlikna en exakt bild av någonting. Jag har mycket mer förståelse för det än för smilet eller smilet då. Alligatorn. Den typen av autenticitet i mitt huvud blir supermärklig. Jag fattar inte. Men med diaramorna så känner jag så här, och jag ser också de här människorna framför mig, och jag tycker det är härligt.
Om jag nu som en någon sorts... god advokat här för naturhistoriska sak. Om jag skulle försöka ställa dig på det hala och säga, vad skulle du vilja ske? Vilken typ av förändring skulle du vilja se i det här museet? Vad skulle kunna förmå dig att börja gilla museet?
Alltså jag tror för mig är det nog kört. Jag tror tyvärr det är kört för mig. Det har gått för lång tid. Jag tycker det är för läskigt. Men jag tror ju, jag tilltalas av idén, det ska jag säga, över att det är ett museum över museum. Över hur ett museum kunde se ut. Jag kan gilla det. Jag tror att det sämsta, om man ska säga vad det sämsta är, så tror jag det sämsta skulle vara att typ försöka få in moderna perspektiv, interaktion, liksom blinkande ögon på smilet. Det tror jag bara är att så här, inte göra någon särskilt nöjd. Så på så vis så kan jag tycka att det är bra så som det redan är, men jag tycker nog att det skulle vara frivilligt för skolbarn att gå dit. Jag tycker inte man ska bli ditsläpad.
Men du tycker att det kan vara den här tidskapseln för oss gamla Göteborgs nostalgiker?
Ja, och jag tycker att det är spännande. Alltså jag tycker att det är just det här liksom, om man tänker då innan internet, innan tv, innan radio, mängden underhållning, intryck utifrån är ytterst begränsad. Det är klart att på samma sätt som idag att en video blir mer delad, som där någon unge gör en konstig volt, slår sig på en katt och sen landar i en gräddtårta, för det är lite mer spektakulärt än en video där någon politiker pratar. Precis var det ju på den tiden när man byggde naturhistoriska museer, såklart att man ville ha en elefant och man ville ha en val. Idag så har ju på ett sätt de här grejerna blivit överflödiga, för vi har naturfilm och man kommer ju mycket närmare någon slags djurens verkliga väsen i det. Men att tänka sig att det var vad man hade för att komma ut i världen Det tycker jag är spännande. Och jag tycker också det är spännande den här kopplingen som finns. För att för mig, jag har svårt att se det som något annat än ett kuriosakabinett eller till och med ett skräckkabinett. Liksom. Någonting som adeln i Italien på 1600-talet tog fram lagom till Aveckan, om någon dricker det i Italien, för att visa upp någon märklig tand som kanske bara var någon gammal skräptand de hade köpt. Men nej, det fanns en stor historia bakom. Och öppna den här lilla luckan, där ligger det dinosauriebajs. Det kan ju vara morfar som har gjort ner sig, det vet man inte. Men att man liksom hypar upp saker som man inte riktigt vet var de kommer ifrån, det känns ganska mänskligt. Och jag kan ibland tänka, särskilt när jag tänker på de siamesiska tvillingarna eller de mänskliga delarna av såna här museer, så är det sådär, ja, det är väl inte mindre omoraliskt på många sätt än att vi har 90% av alla tv-program handlar om folk som vi tycker är freaks och som gör konstiga saker på köpcenter eller slösar bort sina pengar i Lyxfällan. Det handlar ju bara om att stå där och förfasas över att det finns konstiga, konstiga saker där ute. Och att det finns ett vittnesmål om det, det är jag glad för. Så här. Men jag tycker inte det är en plats för barn.
Du är glad för vår skull och du har en allmänt frimodig syn. Eller ska vi säga att du har en tolerant syn på museet. Du har ingenting emot att det finns där det finns. Och du har ingenting emot att jag går dit och tycker att det är toppen. Bara du inte behöver gå dit själv.
Och att jag kan vara glad över att många av de här värderingarna har vi lämnat bakom oss. Och jag kan tycka att det kan jag tycka är härligt. Jag kan tycka det är härligt att man inte längre har en levande apa som springer runt och dricker pilsner i källaren till alla liksom arkeologgubbar.
Var en väldigt populär apan Monjet var väldigt populär på museet. Kungaparet var där och tittade på honom vid något tillfälle där han drack pilsner. Men nu, faktum är att jag kände ändå att du gav mig ändå trots allt ammunition, eller du hjälpte mig att artikulera den här känslan som jag haft så svårt att artikulera här nu under hela programmet, för vi håller på att nalkas slutet här. Mm. Bandet går och snart kommer det att vara slut. Mm. Även om det är en podd med skenbart oändlig räckvidd eller spännvidd. Nej, men så här är det. Det här museet handlar inte om naturhistorien. Det är i alla fall inte det som det handlar om för mig. Det här museet handlar om Göteborg. Och om man älskar att gå på det här museet så är det därför att det är ett slags tidsmaskin eller en kapsel in i ett svunnet Göteborg. Och kanske den sista punkt där man också kan få se detta. Mm. Och där de här berättelserna om... Om man nu ser en isbjörn och läser att den är skänkt av Oscar Dixon, mm, och vet att Oscar Dixon hade ett palats vid Avenyn, att han hade en så lyxig inredning att kungen blev förbannad när han kom dit därför att det var lyxigare än på slottet. Att Oscar Dixon samtidigt bedrev en ganska hårdhänt exploatering i Ljusnas dalgång där han lurade snusiga bönder på skog och sen så gjorde han lite donationer i Göteborg. Så som en solfjäder kan man liksom fälla ut en berättelse om Göteborg. Och därför skulle jag nog vilja säga att det som gör det här museet till en grundbult, och där är vi överens att det är viktigt för den göteborgska självbilden, är just att det är ett museum om Göteborg och inte om naturen. Och då tänkte jag så här, nu för att verkligen övertyga det, jag har tagit med här, jag har förberett lite text. För ett par år sedan så gick jag en hel dag för Göteborgspostens räkning på museet för att hitta historier bakom de här skyltarna. Mm. Och för att det är egentligen skyltarna är det banne med det bästa på det här museet. Och där hittade jag till exempel, det fanns en liten tuffsig tärna i en sån här monter. Och så kunde man då läsa om den här tärnan, så står det så här att tärnan heter på latin, nu läser jag från skylten då, mm, Sterna balinarium. Den är skjuten i Sydafrika, den är skjuten år 1856 och den som har skjutit heter Charles J. Anderson. Hör du att det finns en hel novell här?
Mm, det kan jag nog göra, ja.
1856 i Sydafrika har Charles J. Anderson skjutit denna lilla tärna. Och om man långsamt börjar titta på hur det egentligen gick till så kan man läsa sen att Charles J. Anderson, han var så oäkta son till gentlemannen och björnjägaren Levlin Lloyd. Levin Lloyd var 102 björnars baneman. Han var en stor namn. Få personer i Sverige som har gjort så mycket för att decimera den allmänna björnstammen. Så att den här Charles Anderson som dyker upp på skylten, han är född i Värmland 1827. Han dog år 1867 i Ovamboland.
Det är en oäkta son till en björnskjutare.
Just det.
Som skjuter sig en liten tärna för att försöka blidka sin far. Jo, som har säkert förkastat honom hela livet.
Den här fadern förkastade honom ungefär fram till den punkt han sköt tärnan. Nej, då började Andersson bli berömd på egen hand. För att han är en fantastisk figur. Nu ska du få höra här. Det finns ju gamla kopparstick och fotografier på honom. Han har tjock mössa, han har en stor bössa, han har tropikhjälm. Och 1853 så upptäckte han, efter flera års letande, sjön Ngami. Mm. Och då skrev han en stor bok som heter Lake Ngami. Tyvärr var det ingen som brydde sig om den boken, därför att David Livingstone, som var en mycket mer berömd upptäcktsresande, hade också upptäckt Lake Ngami några år tidigare. Då blev vi liksom upptäckten inte så stor.
Innan internet
men
var jobbigt.
Men Andersson, nu måste jag få berätta om min vän Andersson på skylten. För han anfölls av en elefant. Han fick benet uppsprättat av en arg noshörning. Under en enda dag så blev han genomborrad av 5 pistolkulor. Han hade det riktigt jobbigt. Han är den enda person jag hört talas om som har skadat sig genom att till häst falla ner i en fångstgrop för giraffer. Ett tag försökte han försörja sig genom att sälja levande björnar i London. Mm. Och år 2007 så lyckades den svenska ambassadören i Namibia hitta hans grav. Och hela den här historien rullas upp av denna lilla skylt vid denna lilla tärna i Naturhistoriska museet i Göteborg. Kan jag inte få dig lite upp på banan här ändå?
Jo, jag tycker att detta är oerhört spännande. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Jag får ut mycket mer av att höra dig prata om det här i ett sterilt men lite ljudisolerat rum på Stampgatan än av att se den där skylten. Det får jag. Och jag tror att hade jag liksom tagit på skylten och känt skylten, då hade jag ändå bara känt att det här är, det har ju ingenting med honom att göra. Det är bara liksom en liten skylt om den personen. Hade hans tropikhjälm legat där, kanske det hade varit lite annorlunda. Hade en avgjutning av hans tropikhjälm legat där, hade jag varit ganska ointresserad av den. Jag vet inte. Jag tycker du berättade bra.
Du tycker det, men det var
alltså
det
jag mig. Skulle alla dagar i veckan hellre sätta mig och ta en öl med dig och låta dig berätta om bakgrunden till de här grejerna, för att det är jättespännande. Och jag tänker också att vad var det här för män? Liksom vad var det här för män som gav sig ut i vida världen och i jakt på djur och ta med sig hem? Alltså jag känner ju att drivna av ett enormt hävdelsebehov naturligtvis. Och i den här berättelsen blir det så himla tydligt då. Då har pappa, hur många björnar hade han tagit död på?
102 björnar!
102 björnar, björnjägaren Lloyd. Med oäkta son liksom. Hur länge, var det hans största dröm att ha ihjäl en trana och ta med den till Göteborg? Nej, men var det enda sättet att få hans pappas kärlek? Ja. Och typ jag gissar nu bara att om vi skulle kolla på de här personerna som har skjutit de här djuren, så skulle det nog vara många oäkta söner som försöker få sin fars erkännande.
Jag skulle tro att du har helt rätt i detta, men det känns också bra, för nu närmar vi oss, vi närmar oss, och inte en konsensus i alla fall, ett konstruktivt sätt att ta oss ur det här, va? Mm. Och det är bra det, därför att du nämnde att vi sitter i ett ljudisolerat rum här på Göteborgs-Postens redaktion. Inte bara ljudisolerat utan också luftisolerat. Så vi räknar med att luften kommer att hålla i ungefär 1,5 minut till.
Ja, vi får göra som apan Mojnet och supa ner oss för att överleva.
Då, här och nu så erbjuder jag mig att helt enkelt, jag tar dig och ditt kompisgäng. Mm. Alla de där som är med på att Naturhistoriska museet är viktigt, men som tycker att det är fruktansvärt läskigt. Och så tar jag med mig några kalla danska öl. Mm. Och så får vi förtära dem på någon punkt så nära museet som möjligt, som lagen medger. Vi kommer inte att kunna gå in i Malmskavalen och dricka öl där. Tro mig, jag har försökt att utveckla sådan tillstånd av museet redan år 2006 och fick då ett blankt nej. Så att där kan man inte räkna med någonting. Nej. Men om jag då säger så här att vi försöker att nalkas museet utifrån, så att säga, anekdothorisonten. Mm. Och så tänkte jag att bara för att du ska kunna locka med dina kompisar, mm, så ska du som avslutning få en historia. Och där jag tror att man skulle kunna låta liksom mäktiga floder av anekdoter och mänskligt begär kunna möta varandra. Mm. Och det är att själva valen, den val som du ogillar så mycket, Malmska valen, den halvvuxna blåval som 1865 strandade i Askingsviken, den har visserligen inte varit plats för något café. Det har icke funnits något café där. Berätta aldrig någonsin mer att det har funnits ett café där. Och om du har någon kompis som hävdar detta, så har du min tillåtelse, min in blanco tillåtelse att lite lätt slå den här kamraten.
Jag är nu din apostel.
Just, men något annat finns. Och det finns en berättelse om den här valen som jag inte har hört om, jag höll på att säga, om något annat museiföremål i världen, tror jag. Det är nämligen den mystiskaste och hemligaste, vad ska vi säga, porrplatsen i Göteborg.
Porrplatsen, ja, hur, vad är det du jag lite försynt försöker säga här.
Jag försöker nu uttrycka mig så salongsfäget som
det blir ju obegripligt. Det jag ser framför mig då är att jag har spelat in porrfilm där. Ja. Är det det du menar, Christian?
Nu tycker jag att vi går för långt. Så här är det. Att valen stod ju periodvis öppen så att man kunde besöka den. Och det låg inget café i valen.
Nej, det låg inget café i valen. Inget, då hade ni inte fått ta med mer in.
Icke något café i valen. Och eftersom de inte kunde dricka kaffe, så fick de företa sig någonting annat. Och valen var alltså öppen under flera decennier, men stängdes hastigt efter en så kallad incident. Man hade alltså ertappat ett älskande par in i valen. Och det här är, till skillnad från berättelsen om kaféet, inte en myt.
Vänta lite nu. Det du berättar för mig här nu, det är att det har alltså folk har haft sex, folk har satt på varandra inne i valen. Detta sättet, så är det. Det har inte varit porr, folk har knullat i valen. Nu säger jag det rakt ut, ursäkta mig, jag ser att du rådnar. Men så säger du, det vet vi med 100%
det
säkerhet.
Vet med 100%
hur
säkerhet.
Kan du vara så säker på det, Christian?
Det finns ett styrelseprotokoll på detta. Det finns det. Och nu ska jag se om jag kan lyckas citera detta ur minnet. Och jag tror att det...
Citerar du det ur minnet så ringer jag Sahlgrenska direkt, för då är det något fel på
dig.
Nu
får du ringa till Sahlgrenska, för här kommer vi att citera ur minnet. Jag tror att det är från 1920-tal i princip. Mm. Och man måste också föreställa sig, redan här framträder ju...
Vad, 20-tal? Jag reagerade inte ens på det. Var det folk där inne och gänga på 20-talet?
Ja.
Det är orimligt. Blev de hängda? Vad gjorde man?
Ja, men hur tror du att folk förökade sig på 20-talet?
Ja, men inte
genom delning.
Var det trandoften som äggade så?
Det saknas så detaljerade upplysningar om det här. Men Det finns en protokollsanteckning, därför att det här var naturligtvis en stor skandal. Valen fick stängas till följd av detta. Inte för att det blev någon åverkan på valen, utan för att man vill undvika sådana här situationer i fortsättningen.
Det är också roligt hur moral förändras. De här två barnen i formalin, inga moraliska betänkligheter. Men föregår sex på museet, då jävlar.
Jag kan väl medge att det möjligen kan hävdas att det är lite dubbla måttstockar där.
Nåja, hur som helst.
Nu ska jag äntligen citera ur minnet här. Och då har alltså styrelsen, efter att man har sett till att valen blir stängd, så har man ändå känt ett behov av att få någon typ av ljust perspektiv på händelsen. Så då skriver man att man... Och nu försöker jag citera att man är trots allt glad att denna förmån har kommit två ungdomar från Göteborg till godo. Och det tycker jag faktiskt, tycker jag är en formulering som frikänner Naturhistoriska museet i Göteborg från allt mörker och all ondska för åtminstone ett sekel framåt. Och jag ser fram emot att bjuda dig och dina Naturhistoriska museets skeptiska kompisar på en kall öl och en guidning vid Naturhistoriska museet i Göteborg.
Utanför då?
Vi får ju inte ha med oss pilsner i lokalerna.
Nej, det blir ett bra sätt för mig att slippa säga att jag inte vågar gå in. Men fantastiskt, tänk att de var så frisinnade att de ändå kunde säga kul för dem.
Kul för dem, ja. Ah. Ja. Visst är det bra?
Ja.
Men då har vi väl ändå, om inte något konsensus, i alla fall narkats ett mål här. Och nu är luften slut i denna studio.
Precis, och vi har lyckats besvara en fråga, nämligen har någon någonsin haft sex i den Malmska valen?
Ja, men de har icke gått på kaféet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.